Då så, då är det en stor glädje för mig att efter ett sommaruppehåll få hälsa dig varmt välkommen tillbaka till Bibeltimman och till våra studier av Markusevangeliet. Vi har ju kommit ett bra stycke in i kapitel 10. Men jag tänkte innan vi läser där och innan vi går till själva bibeltexten så kanske det kan vara på sin plats med en liten repetition och en liten tillbakablick så vi känner att vi kan komma tillbaka och fortsätta där vi var. Markusevangeliet, ja. Markus är den som har författat det och vi tror att det är fråga om Johannes Markus som bland annat står omnämnd i Apostlagärningarna 12. Och vers 12, där läser vi: När Petrus nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Vi ser redan här hur det då finns en koppling mellan Petrus och denne Johannes Markus. Och Markus skulle sen komma att bli en nära medarbetare och tolk till Petrus. Vi läser ju också i slutet av första Petrus brev följande, nämligen i vers 13 i kapitel 5, första Petrus brev. Där hälsar då Petrus i slutet av sitt brev: Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Och det gör även min son Markus. Markus var ju inte Petrus biologiska son, utan det är ju i andlig bemärkelse. Vi tror att Markusevangeliet är det tidigaste av de fyra evangelierna och att Petrus då förstås helt naturligt är källan till Markus berättelse. Det är ju det som gör Markusevangeliet till en apostolisk skrift. Det är en ögonvittnesskildring och en nära beröring med en apostel. Markus återger ju då det som aposteln Petrus har sett med sina egna ögon och som han har upplevt. Markus skriver i ett snabbt tempo. Han inleder evangeliet med ordet: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Han berättar ingenting om Jesu födelse och uppväxt, utan allting tar sin början i och med Johannes döparen. Och redan i första kapitlet så avhandlar Markus i snabb takt Jesu dop, hur Jesus frestas i öknen av djävulen, hur han kallar sina första lärjungar och hur han predikar för första gången i synagogan i Kapernaum, den stad som Jesus bosatte sig i och med att han började sin tjänst. Han växte upp i Nasaret, det vet du säkert, och han föddes i Betlehem. Och när nu då Jesus påbörjar sin tjänst så bygger han sin verksamhet på fem grundpelare. Han kallar lärjungar, han undervisar, han botar sjuka, han driver ut demoner och han avsätter också tid för att vila och att umgås med sin fader i himlen. Vi läser flera gånger om hur Jesus drar sig undan i ensamhet för att vara tillsammans med sin fader och för att be. Redan i kapitel 2 så börjar oppositionen att visa sig och motståndet. Det kommer från lite olika håll. Och vi får fem berättelser i rad som alla leder till konflikter med lite olika grupper. Vi läser om hur Jesus botar den lame mannen och tillsäger honom syndernas förlåtelse, vilket är kontroversiellt eftersom Jesus då jämställer sig med Gud, för det är endast Gud som kan förlåta synder. Jesus kallar sig en publikanen Levi, eller Matteus som han också heter. Och hur han sedan äter hemma hos honom tillsammans med andra syndare och publikaner. Det är också väldigt kontroversiellt. Han blir sedan ifrågasatt varför hans lärjungar inte fastar när fariseerna fastar och när Johannes lärjungar fastar. Och sen i två berättelser uppstår det sedan konflikt vad gäller sabbaten. Just det här med sabbaten och fastan, det var ju två viktiga markörer för de judiska religiösa ledarna som bevis på hur allvarligt man tog sin tro och om man var en lämplig ledare eller inte. I det fjärde kapitlet så hittar vi Markus längsta avsnitt med undervisning. Till skillnad från de övriga evangelisterna så innehåller inte Markus berättelse lika mycket undervisning som de andras. Utan Markus fokuserar mer på vad Jesus gör. Men här då i det fjärde kapitlet så undervisar Jesus, som han ofta gör, med hjälp av liknelser. Och inte minst liknelsen om såningsmannen har en framträdande roll. Mycket av det som händer och mycket av de berättelserna som återges kan på ett eller annat sätt relateras tillbaka också till den här liknelsen. Jesus han hade ju många lärjungar som följde honom, men ur den stora kretsen av lärjungar så utväljer Jesus 12 som han kallar för apostlar. En brokig skara som vi under ett avsnitt gick igenom person för person. Och de får då vandra tillsammans med Jesus och få vara med om den ena mer häpnadsväckande berättelsen och händelsen efter den andra. De får uppleva hur Jesus stillar stormen, hur han vid ett tillfälle botar en besatt man som håller till bland gravarna. Och vid själva utdrivandet av de onda andarna så omkommer 2000 svin. Vi läser också om en kvinna med blodsjukdom som blir omedelbart helad när hon rör vid Jesu mantel flik. Och den här berättelsen med kvinnan med blodsjukdomen, den är å sin sida då omgärdad av berättelsen om när Jesus uppväcker Jairus dotter. Det här är vad man brukar kalla för en sandwich. Något som är ganska vanligt i Markus evangeliet. Alltså att en berättelse omgärdas av en annan, ungefär som brödet omgärdar hamburgaren. Markus han börjar att berätta om synagogsföreståndaren Jairus. Sen blir han avbruten, Jesus blir avbruten av kvinnan med blodsjukdomen. Och efter att undret har skett så återgår Markus till själva upplösningen av Jairus förfrågan och uppväckandet av hans dotter. Vi får också läsa om hur Jesus gör två brödunder, ett på judisk mark och ett på hednisk mark. Han går på vatten och han sänder ut de 12 apostlarna. Två och två ger dem makt över de orena andarna och ber dem att utföra och göra de gärningar han själv gör. Så det är action i Markus evangeliet. I mitten av kapitel 8 och i mitten av hela Markus evangeliet egentligen så inträffar det något väldigt avgörande. Jesus han befinner sig i Caesarea Filippi med de 12 och han frågar dem vad folket har för uppfattning om honom och sen ställer han frågan rakt till sina lärjungar. Och det är ju då som Petrus bekänner Jesus som Messias. Det här är verkligen ett viktigt och avgörande tillfälle. Första halvan av Markus evangeliet har egentligen som mål att visa på hur apostlarna kommer dit hän. Vem Jesus är. Och här bekänner då Jesus Petrus som Messias, vilket också Jesus då bekräftar. Han säger dessutom till Petrus att det där har du inte kommit på själv, utan det där har min fader i himmelen uppenbarat för dig. Och genast efter den bekännelsen kan man säga att Markus evangeliet går in i fas 2. Nu måste de också förstå, om de nu har förstått att Jesus är den Messias som de väntar på, så måste de också förstå att Jesus inte bara är judarnas konung med uppgift att upprätta ett geografiskt och fysiskt rike, utan han är också den lidande tjänaren, med uppgift att dö för våra synder på ett kors. Och vid tre tillfällen så förutsäger Jesus sitt lidande. Den första gången och första tillfället är ju faktiskt omedelbart efter att Petrus har bekänt Jesus som Messias. Och Petrus, som kanske hade fått lite tuppkam efter, som han tyckte en god insats, ville ju försöka tala Jesus till rätta. Men då han blir kraftigt tillrättavisad med orden: gå bort ifrån mig, Satan. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Och idag så ska vi med det här bibeltimmeavsnittet börja just med att läsa hur Jesus förutsäger sitt lidande. Och det är för tredje gången, och vi går nu då till Markus kapitel 10 och vers 32. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Jeriko ligger ju betydligt lägre än Jerusalem. Jeriko befinner sig ju ett par hundra meter under havsytan medan Jerusalem finns kanske på 800 meter över havet. Så det är riktigt att säga att de är på väg upp till Jerusalem. Det är ungefär en dags vandring uppför med en nivåskillnad på närmast 1 kilometer alltså innan man är framme. Det står att Jesus går före de andra. Dels för att han är ju den självklara ledaren. Det är ju honom vi ska följa. Men dels också för han faktiskt i den här stunden är ensam om att veta vad det är som väntar. Han går med fasta och beslutsamma steg. De andra, står det, de kommer efter undrande, fyllda med bävan. Men de följer trots allt med. Och det är ju som sagt då tredje gången som Jesus talar om sitt lidande. Och i de här 3 förutsägelserna om vad som ska komma hända med honom i Jerusalem så reduceras urvalet av vilka Jesus talar med. Vid det första tillfället talar han mer öppet, vid det andra talar han till alla sina lärjungar. Och här står det att han tar de 12 åt sidan och talar endast med dem. Och den här gången är han dessutom mer utförlig. Han beskriver sitt lidande mer i detalj. Han förutsäger hur de religiösa ledarna kommer att gripa honom, överlämna honom till hedningarna som ska verkställa domen. Och de kommer att håna honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och vi vet ju att allt det här sker. Och vi tycker ju att Jesus, han talar ju väldigt mycket i klartext. Men ändå tycks det ju vara så att lärjungarna inte riktigt vill ta till sig det här. De tycks närmast tro att Jesus talar till dem som genom en liknelse. Det fanns ju absolut inte i deras tankevärld att Messias skulle behöva lida och dö i en neslig död. Det finns också ett annat mönster man bör lägga märke till när man läser de här 3 förutsägelserna. Alla 3 förutsägelserna om Jesu lidande, om hans död och även hans uppståndelse följs sen av avsnitt som behandlar dels vad det innebär att följa Jesus, vad det innebär att leva i efterföljelse, men också undervisning om ledarskap. Förra gången, vid det andra tillfället då Jesus hade talat om sitt lidande, vad hände då? Jo, då läser vi att lärjungarna, de diskuterade om vem som var störst av dem. Man kan tycka att det var ganska dålig timing, men den här gången, vid det tredje tillfället, så är det Zebedeus båda söner som hamnar i fokus, alltså Jakob och Johannes. Och jag läser vidare från vers 35. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. I Matteus så står det faktiskt att dessa båda pojkar, de kom till Jesus tillsammans med sin mamma. Till och med mamma var mån om att hennes pojkar skulle få en uppsatt position i Jesu rike. De hade alltså en begäran. De ber om hedersplatserna närmast Jesus när han har upprättat sitt rike. Det här med undervisningen om att den som vill vara främst ska vara allas tjänare, den tycks de helt ha glömt bort. Eller att de ska bli som ett barn. Nej, lärjungarna hade ingen lust att vara som barn. De ville ha kronan utan korset. De ville ha tronen utan offeraltaret. De ville ha äran utan lidandet som leder dit. Ni vet inte vad ni ber om, säger Jesus. Och vi kan tycka att det var klumpigt det de gjorde, men ibland kanske det också är så med oss att vi inte riktigt vet vad vi ber om. Och vilka konsekvenserna skulle bli ifall vi fick det vi bad om. Nu ska vi absolut inte sluta att be om väckelse och att människor ska komma till tro. Men ibland så kanske det är också så att vi har en lite romantiserad bild av vad väckelse innebär. Vad det innebär att många människor kommer till tro. Och vi kanske inte alltid räknar med vad det skulle innebära för oss själva. Ni vet inte vad ni ber om, säger Jesus. Både bägaren eller kalken, som det också står, och dopet. Det är ju, i det här sammanhanget så är det ju bilder av lidandet. Evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes då, det är de jag syftar på när jag säger det, evangelisterna, använder ju de här bilderna i samband med beskrivningen av Jesus i Getsemane till exempel. Hur han talar där om sitt lidande som ett dop som han tvingas gå igenom. Och som en bägare, en lidandets bägare som han är tvungen att dricka. Och de två bröderna försäkrade ju att de kunde dricka kalken och döpas med det dop som Jesus skulle döpas med. Och Jesus instämde, han intygade att de skulle få göra det. Och vi vet ju att Jakob, han blev ju den första martyren av de 12 apostlarna. Och Johannes tvingades ju i landsflykt till ön Patmos. Det var ju på Patmos han skrev ner Uppenbarelseboken. Så det är någon som har sagt så här att Jakob, han dog en martyrsdöd och Johannes, han levde en martyrsliv. Jesus, han förutsade deras lidande. Men platserna till höger och till vänster, de kunde inte Jesus lova bort. De kan bara ges till dem som de är bestämda till. De andra lärjungarna reagerade ju givetvis med upprördhet. De ville väl också förmodligen ha ett ord med i laget om de främsta platserna. Men allt det här som händer nu då, det leder ju till ytterligare undervisning från Jesus sida om vad det betyder att följa honom och att följa i hans fotspår och vad ledarskap innebär i Guds rike. Han kallade till sig dem och så började han återigen undervisa dem, står det. Guds rike är ju totalt olikt den här världen. Det är upp- och nervända världen. Här i världen så försöker man hävda sig, men i Guds rike så består lyckan och livets mening i att tjäna och att vara till för andra. Det gäller människosonen lika väl som det gäller hans efterföljare. Och jag tänker att vers 45 här i det stycke som vi läste framstår nästan som en nyckelvers i hela Markus evangeliet. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus, han är nu på väg från Jeriko till Jerusalem för att ge sitt liv till lösen för oss. Bli vår lösepenning, bli den köpesumma och det pris som krävdes för vår återlösning, för vårt friköpande. Och jag tänker bara lite grann runt det här med hedersplatserna. Jag vet inte vem du tänker på skulle komma i fråga för dem. Vi kanske, våra tankar kanske går till någon av patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob, eller någon av profeterna i Gamla testamentet, eller kanske någon av apostlarna, kanske Paulus eller Petrus får platsen där. Men det är väl också ett litet sätt som visar hur vi lätt tänker, vem som ska ha de platserna. Du vet att i ett samhälle då där slavar och även kvinnor och barn och så såg som mannens egendom, och att Jesus säger att han har kommit för att ge sitt liv till lösen, ett ord ju som anspelar på ett pris för att fångar och slavar ska bli friköpta. Det kanske, ja, vem vet, kanske är det platserna är avsedda för barnen, för slavarna, för tiggarna. Det är kanske för dem som de platserna närmast Jesus har sparats. Ja, det är bara spekulationer. Vi får ju se vad som händer med dem en dag. Därmed så har ju alla de här tre lärjungarna närmast Jesus, den här inre kretsen, Petrus, Jakob och Johannes, som vi märker, som får följa med Jesus vid vissa tillfällen. De har alla tre blivit offentligt tillrättavisade i frågan om ledarskap. Petrus först och nu också Jakob och Johannes. Vi ska avsluta den här bibeltimman med att läsa berättelsen om den blinde Bartimaios. Och vi kommer att se att det faktiskt har anknytning till det som vi både har läst och det som ligger framöver. Jag läser från vers 46. De kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Det här är en fascinerande berättelse. Jag tycker det är så härligt att se Bartimeus, vilken iver, vilken längtan. Trots att det var så mycket runt omkring honom som ville trycka ner honom och som ville hålla honom tillbaka och som ville hindra honom från att komma i kontakt med Jesus, så fortsätter han, och när folk försöker att tysta ner honom så ropar han ännu högre. Nej, han ska minsann fram till Jesus, för han vet att hos Jesus där finns frälsningen. Det är ju det här med kapitelindelning och så. Det har ju sina fördelar när vi ska leta upp bibelställen så där. Men ibland så kan det faktiskt vara så att det kan orsaka att vi också missar en del samband. Vi tänker att nu är snart kapitel 10 klart och därför börjar det väl på ny borst när vi kommer in i ett nytt kapitel. Men det är ju faktiskt så att Markus nu lyfter fram två viktiga intåg. Dels hans intåg här i Jeriko, och sen dels också ett senare intåg som vi kommer att läsa om i kapitel 11. När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och vart och ett av de här intågen, de markeras ju då av ett utrop. Det första här i Jeriko, det kommer från den blinde tiggaren Bartimeus. Han ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det andra utropet är ju folkets hyllningsrop då Jesus rider in i Jerusalem: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Markus är faktiskt den enda av de fyra evangelisterna som ger oss tiggarens namn. Han heter alltså Bartimeus. Bartimaios tror jag att det står i någon översättning. Och Bar, det är ju ordet för son. Så Bartimeus betyder ju då Timeus son. Det är ju ungefär som att jag heter Torstensson och är Torstens son. Och det som förenar tiggarens rop med folkets rop i samband med Jesu intåg i Jerusalem, det är ju kung David. Båda ropen har med David att göra. Och båda ropen har dessutom med förbarmande att göra. Bartimeus han ropar: Herre, förbarma dig över mig. Och folket de ropar Hosianna, vilket betyder Herre, fräls oss. Eller Herre, förbarma dig över oss. Så när nu tiggaren här, Bartimeus, kallar Jesus för Davids son, så är det ju faktiskt en bekännelse. Han bekände Jesus som Messias. Och kanske var det orsaken till att många var ovettiga mot honom och bad honom att vara tyst. Och just den här berättelsen, den har ju då kopplingar framåt, men den har ju också kopplingar och samband även med det som vi har läst, speciellt då med bakgrunden som vi har med folket i stort, men också lärjungarnas oförmåga att se, att höra, att förstå. Bartimeus, han var blind, Men hans synskada hindrade ju honom inte från att se och att förstå att Jesus var den Messias som folket väntade på. Jesus har ju vid flera tillfällen gett uttryck för en viss frustration över att både folket och inte minst lärjungarna inte förstod. Va? Och så vet ni också vad Jesus säger i samband med att han berättar en rad liknelser. Kapitel 4, vers 12. Det står det, varför berättar han i liknelse? Jo, för att de ska se och ändå inte se. Och höra och ändå inte förstå. Så att de inte vänder om och får förlåtelse. Bartimeus, han var fysiskt blind. Men han hade öppna inre ögon. Han hade förstått det som många andra inte hade förstått, trots att de hade både ögon och öron. Apropå det här då, så relaterar ju det här också tillbaka till liknelsen om såningsmannen. Ni vet hur Jesus i den liknelsen beskriver att det finns olika jordmåner. Och när han berättar vad de här står för, så är det olika saker i våra liv som kan ligga i vägen så att inte ordet når fram och bär den frukt som den är tänkt att göra. Det kan vara det hårda hjärtat, vägen, det hårda hjärtat som inte vill tro. Eller så har vi den ytliga tron, den grunda tron som inte kan tänka sig förföljelse. Eller så har vi också tistlarna, upptagenheten av världens både lockelser och utmaningar. Allt det där kan göra oss blinda för det som Gud vill ge. Men Bartimeus, han var visserligen blind fysiskt, men han hade ögon som var öppna på insidan. Han förstod att Jesus var Messias, att han var Davids son, att han var den som de hade väntat på. Och han tilltalar Jesus med titeln Rabboni. Rabboni var ju ett mer vördnadsfullt och tillgivet tilltal än det här mer enkla ordet rabbi. Rabboni betyder min mästare. Och det står att Jesus frågade Bartimeus vad han ville. Det gjorde han för övrigt också till Jakob och Johannes som kom och hade en begäran. Vad vill ni att jag ska göra för er? Och nu frågar Jesus Bartimeus samma sak. Och Bartimeus, han hade ett rakt svar på den frågan också, på samma sätt som Jakob och Johannes hade. Men han säger, jag vill kunna se, säger han. Här var det inte liksom frågan om några fromma fraser och välformulerade böner, utan han gick rakt på sak. Och här kanske vi också kan lära oss någonting faktiskt, att en specifik bön ger ett specifikt svar. Jag tror att vid vissa tillfällen så kanske vi också skulle må bra av att lära oss att be lite mera specifikt. Ibland så kan vi bli väldigt allmänna och kanske nästan lite svävande i våra böner så här. Vi är mer noga med formuleringen än att vi ger uttryck för vad det är vi verkligen önskar, längtar efter och vill. Men Bartimeus, han tvekar inte. När nu Jesus ställer frågan så är han inte sen att tala om vad han vill. Och du, han får det han ber om. Helandet av Bartimeus är enligt Markus då det enda helandet som Jesus utför i Judén. Och det är också det sista helandet före sin död. Lärjungarna, Jakob och Johannes, de fick ett nekande svar på sin förfrågan om hedersplatserna. Bartimeus fick ett jakande svar på sin fråga om att kunna se. Kanske var det tiggarens bön lärjungarna också borde ha bett. Och kanske är det också den bön som vi först av allt behöver be. Herre, Öppna mina ögon så jag ser. Herre, öppna mina öron så jag hör. Se när du ser. Hör när du talar till mig och uppenbara för mig dina ord. Vi ber. Amen.